Kapitel 17. Ta hand om de levande. Varin tog Rappers grimma och ledde själv hästen till Vinälvens värdshus. Folksamlingen smälte undan för att låta dem komma fram, men slöt sig efter dem igen. Daniel och Bern och de andra kom efter, ridande eller till fots. Deras släktingar hade börjat blanda sig med dem. Hur förbluffade ynglingarna än var över förändringarna i Imonswall gick de ändå med stolta steg, även om de haltade, eller satt rakare i sadeln. De hade kämpat mot trollocker och kommit hem. Men kvinnorna klappade söner och systersöner och sonsöner, ofta med gråten i halsen, och deras låga jämmer samlades till ett mjukt, plågat mummel. Män med spända ansikten försökte dölja sin oro bakom stolta leenden. De dunkade pojkarna på axlarna och kommenterade deras nya skägg. Men ofta blev en omfamning till en axel att stödja sig mot. Fästmör och kärestor sprang fram med höga rop av lika delar glädje och medlidande. Och småsyskon växlade osäkert mellan att gråta och med storögd förundran klamra sig fast vid en bror som alla tycktes se som en hjälte. Det var de andra rösterna som fick Perrin att önska att han inte kunnat höra.
Var är Kenley?
Mor Ahern var en stilig kvinna med vita strimmor i den nästan svarta hårflätan. Men hennes ansikte var fyllt av skräck och oro när hon lät blicken löpa över pojkarnas ansikten och bara möttes av bortvända ögon.
Var är min Kenley?
Billy, ropade gamle Hugh Alday osäkert.
Har någon sett Billy Alday?
Hugh?
Jared?
Tim?
Collie?
Framför värdshuset föll Perrin ur sadeln i sin brådska att fly undan dessa namn. Han såg inte ens vem sände det var som fångade upp honom.
Ta in mig, rosslade han. In.
Tevin.
Harald.
Had. Dörren stängdes och klippte av de hjärtskärande klagoropen och Dale Altarons mors förtvivlade skrik att någon måste säga var hennes son var.
I någon av trollockernas grytor, tänkte Perrin när han blev hjälpt att sätta sig på en stol i skänkrummet. I en troll och mage, där jag har sett till att han har hamnat, mor Altaron. Det såg jag till. Feil höll hans huvud mellan händerna och såg honom oroligt i ögonen. Ta hand om de levande, tänkte han. Jag får gråta över de döda senare. Senare. Det är ingen fara, sa han. Jag blev bara lite yr när jag skulle sitta av. Jag har aldrig varit någon vidare ryttare. Det verkade inte som om hon trodde honom. Kan du inte göra någonting? Frågade hon Varin med uppfordrande röst. Eisedén skakade stilla på huvudet. Jag tror att det är bäst att jag låter bli barn. Det är synd att ingen av oss tillhör gula Aja. Men Alana är ändå mycket skickligare på att hela än jag. Mina gåvor ligger inom andra områden. Ivan hämtar henne. Ha tålamod, barn. Skänkrummet hade förvandlats till ett provisoriskt vapenförråd. Överallt, utom framför eldstaden, var väggarna helt dolda bakom spjut av alla upptänkliga slag, tillsammans med en och annan hillebard eller skaftad skära. Här fanns också några andra stångvapen med undligt formade klingor och många av dem var anfrätta och missfärgade där man hade skrubbat bort gammal rost. Än mer förvånande var den tunna som stod vid foten av trappan, fylld med en omaka samling av svärd, de flesta utan skida. Inget var det andra likt. De måste ha vänt upp och ner på varenda vind på 5 mils omkrets i jakt efter gamla klenoder som i flera generationer legat gömda i dammet. Perrin hade inte trott att det fanns så mycket som 5 svärd i hela Tjufloden. Inte före vitrockarnas och trollockernas ankomst. Gål intog en plats i närheten av trappan upp till värdshusets rum för resande och familjen Alvears egna boningsrum. Han iakttog Perrin, men var uppenbart medveten om varje rörelse Varin gjorde. I andra änden av rummet stod de båda spjutjungfrurna med spjuten vilande mot armbäcken och betraktade Feil och alla andra. Deras hållning var på samma gång avslappnad och på helspänn. De tre unga män som hade burit in Perrin stod vid dörren och trampade besvärat. De stirrade på honom, Eisedén och Eilkrigarna, med samma förundrade blickar. Det var alla som fanns i rummet. De andra, sa Perrin, de behöver. De blir omhändertagna, avbröt Perrin honom milt och satte sig vid ett annat bord. De vill säkert vara med sina familjer. Det är alltid bättre att vara hos sina kära. Perrin kände ett styng av smärta. Gravarna under äppelträden blixtrade till för hans inre syn. Men han tryckte undan den. Ta hand om de levande, påminde han sig bryskt. Eisedén tog fram skrivdonen och började göra prydliga anteckningar i sin lilla bok. Han undrade om hon alls brydde sig om hur många tjuvflodsbor som dog, så länge han var i livet och kunde använda sig i Vita tornets planer. Samma planer som också innefattade Rand. Feil tryckte hans hand, men det var Eisedén hon tilltalade. Borde vi inte ta upp honom till en av sängarna? Inte ännu, sa Perrin irriterat. Perrin tittade upp och öppnade munnen och Perrin upprepade med fastare röst. Inte ännu. Eisedén ryckte på axlarna och återgick till sina anteckningar. Är det någon som vet var Loyal är? Ogen, sa en av de tre ynglingarna vid dörren. Dav Eilin var kraftigare byggd än Mert, men hade samma glimt i sina mörka ögon. Dessutom såg han lika rufsig och okammad ut som Mert. När de var pojkar hade det varit Dav som gjort dem få spratt och hyss som inte Mert hade kommit på, men oftast var det Mert som bestämde. Han är ute hos kararna som röjer i västanskogen. Man kunde tro att det var hans bror som stupade varje gång vi hugger ner ett träd. Men han hugger tre på samma tid som någon annan hinner med ett. Med den där kolossala yxan som han lät Mäster Luhan smida. Om du vill träffa honom så såg jag James Thane springa iväg för att tala om att ni hade kommit till byn. De kommer säkert och vill titta på dig allihop. Han tittade på den avbrutna pilen, rös till och gned sig själv om sidan med en medkännande gest. Gör det väldigt ont. Tillräckligt, svarade Perrin buttert. Komma och titta på honom. Vad är jag? En lekare? Och Luke? Jag vill inte träffa honom, men är han här? Det är han inte, är jag rädd, sa Elam Dautry, som stod intill Dav, gned sig om sin långa näsa. Hans tjusarlock i håret och grova yllerock passade illa ihop med svärdet som han bar vid bältet. Fästet hade nyligen lindats med skinnremsor och skidans läder var flagat och sprucket. Först Luke är ute och söker efter Valeris horn, tror jag. Eller kanske trollocker. Dav och Elam var vänner till Perrin. Eller hade varit det. De hade fiskat och jagat tillsammans och var ungefär i samma ålder som han själv, men deras upphetsade flin fick dem att se yngre ut. Både Mert och Rand skulle ha kunnat bli tagna för minst 5 år äldre, kanske han själv också. Jag hoppas att han kommer tillbaka snart, fortsatte Elam. Han har visat mig hur man fäktas. Visste du att han är hornsökare och kung också, om han bara finge vad som tillkom honom? Kung av Andor har jag hört sägas. Andor har alltid drottningar, muttrade Perrin frånvarande och mötte Feils blick. Inte kungar. Så han är inte här, sa hon. Gål rörde på sig en aning. Han såg ut att vara redo att sätta av på jakt efter Luke med ögon som blå is. Det skulle inte ha förvånat Perrin om Bane och Shead hade tagit på sig slöjorna med en gång. Nej, sa Varin tankspritt, alldeles uppenbart mer upptagen av sina anteckningar än vad hon sa. Jag förnekar inte att han är till hjälp ibland, men han har en förmåga att ställa till besvär när han är här. Igår, innan någon visste vad han gjorde, hade han lett en delegation som mötte en av vitrockarnas patruller och sa till dem att Imonsvål var stängt för dem. Han sa tydligen till dem att inte komma inom 10 mils omkrets från byn. Jag har inte mycket till övers för vitrockar, men jag tror inte att de blev särskilt glada över det beskedet. Det är oklokt att göra dem mer fientligt sinnade än nödvändigt. Hon tittade fundersamt på det hon hade skrivit och gned sig om näsan, tydligen utan att märka att fingret lämnade efter sig en svart bläckfläck. Perrin brydde sig inte mycket om huruvida vitrockarna blev glada eller ej.
Igår, viskade han. Om Luke hade kommit tillbaka till byn igår var det inte särskilt troligt att han hade någonting att göra med att trollockerna kommit från ett annat håll än väntat. Ju mer Perrin tänkte på hur bakhållet hade utvecklat sig, desto mer övertygad blev han om att trollockerna hade varit förvarnade och väntat på dem. Och desto mer ville han skylla det på Luke.
Att vilja göra inte en sten till ost, muttrade han. Men jag tycker fortfarande att det luktar ost om honom. Dav och de andra gav varandra tvivlande blickar. Perrin insåg att det nog inte var så lätt att förstå honom. Till största delen var den Scott Coplins, sa den tredje unge mannen med förbluffande djup röst. Dahl och Harry och Dag och Evil. Och Whitcongar. Dave gav honom en riktig avbasning efteråt. Vad jag hörde var de förtjusta i vitrockar allihop. Perrin tyckte att ynglingen med basrösten verkade bekant. Han var 2 eller 3 år yngre än Elam och Dav, men trots det en tum längre, med smalt ansikte men breda axlar. Det var de. Den unge mannen skrattade. Du känner ju dem. De söker sig till allting som kan ställa till bekymmer för någon annan. Sedan först Luke har börjat prata om det har de varit eld och lågor för att marschera upp till vakthöjden och säga åt vitrockarna att packa sig iväg från tjuvfloden. De är i varje fall eld och lågor för att någon annan ska marschera dit. Själva tänker de nog hålla sig långt bak i leden.
Om det där ansiktet hade varit knubbigt och drygt en halv fot närmare golvet.
Eowyn Fingar, utbrast Perrin. Det kunde inte stämma. Eowyn var en satt, pipig liten odåga som alltid försökte tränga sig på när de äldre pojkarna gjorde någonting. När den här ynglingen hade växt färdigt skulle han vara minst lika storvuxen som Perrin. Är det du?
Eowyn nickade med ett brett flin.
Vi har hört allt möjligt om dig, Perrin, sa han med sin förvånande basröst. Du har slagits med trollocker och haft alla möjliga äventyr ute i vida världen, sägs det. Jag får väl fortfarande kalla dig Perrin. Ljus, ja, utropade Perrin. Han var minst sagt trött på de här dumheterna med guldöga. Jag önskar att jag hade följt med er i fjol.
Dav gned ivrigt sina händer.
Tänk att komma hem med Aes Sedair och väktare och Nogier. Han fick det att låta som troféer. Jag får aldrig göra annat än valla kor och mjölka kor, valla kor och mjölka kor och rensa ogräs och hugga ved. Du har haft tur, du.
Hur var det egentligen, frågade Elam andlöst. Elana Sedir sa att du hade varit ända borta vid Stora Fördärv och jag har hört att du har sett både Caimlin och Tyr. Hur är det i en riktig stad? Är de verkligen 10 gånger så stora som Imons Wall? Har du sett något palats? Finns det mörkvänner i städerna? Är Stora Fördärv verkligen fullt av trollocker och blekmän och väktare?
Var det en trollock som gav dig det där ärret?
Även om Eowyn hade röst som en tjur lyckades han klämma in lite gäll upphetsning i sin fråga.
Jag önskar att jag hade ett ärr. Har du sett någon drottning eller någon kung? Jag skulle nog helst vilja se en drottning, men en kung vore också storartat.
Hur ser vita tornet ut? Är det stort som ett palats? Fail log roat, men störtfloden av frågor fick Perrin att blinka. Hade de glömt trollockerna på vinternatt? Glömt de trollocker som härjade i landsbygden i denna stund? Elam grep om svärdsfästet som om han genast ville ge sig av till Stora Fördärv. Dav gungade på tårna med lysande ögon och Eowyn såg ut att vara redo att grabba tag i Perrins krage. Äventyr. De var dårar. Och likväl var mörka tider i antågande. Mörkare än tjuvfloden hade skådat hittills, fruktade han. Det skulle inte skada om de fick lite mer tid på sig innan de drabbades av den bistra sanningen.
Det gjorde ont i sidan, men han försökte svara på frågorna. De verkade lite besvikna över att han aldrig hade sett Vita tornet och inte heller någon kung eller drottning. Han tyckte att Berylane borde duga som drottning, men med Feil i närheten tänkte han inte nämna henne. Andra saker skyggade han för att skildra. Fam, världens öga, de förlorade. Kalendor, farliga ämnen som oundvikligen skulle leda vidare till draken återfödd. Däremot kunde han berätta lite om Caemlyn, om Tyr, om gränslanden och stora fördärv. Det var märkligt vilka saker de godtog och vad som fick dem att protestera. Det förstörda landskapet i stora fördärv som tycktes ruttna inför ens ögon slukade dem gladeligen, liksom kinariska soldater med hårknut på gässan. Ogiernas städningar där en ACD inte kunde leda kraften och där blekmän inte ville stiga in. Men Tears klippas storlek och städernas väldighet. När det gällde sina egna äventyr sa han: huvudsakligen har jag bara försökt slippa få skallen slagen i bitar. Det är vad äventyr går ut på. Och att försöka hitta någonstans att sova på natten och någonting att äta. Man får ofta gå hungrig när man är på äventyr. Och man får sova där det är kallt eller blött, eller båda delarna. Den delen tyckte de inte särskilt mycket om och verkade inte tro mer på det än på att klippan var stor som ett mindre berg. Han fick påminna sig om att han själv hade vetat lika lite om världen innan han lämnade Tjufloden. Det hjälpte inte mycket. Så här storrökt beundrande hade han aldrig varit. Eller hade han det? Det kändes varmt i skänkrummet. Han skulle ha velat ta av sig rocken, men det var för svårt att röra sig. Rand och Märto, frågade Eowyn uppfordrande. Om det bara handlar om att gå hungrig i regnet, varför har inte de också kommit hem? Tam och Abel hade kommit in. Tam med ett svärd spänt över rocken och båda med bågar. Märkligt nog passade svärdet på Tam, bondkläderna till trots. Så Perrin berättade ungefär samma sak som förut. Om hur Märt spelade tärning, svirade på krogar och jagade flickor. Och om Rand i sin ståtliga rock och med en söt guldhårig flicka vid armen. Han lät Elaine vara en adelsdam eftersom de förmodligen aldrig skulle tro på att hon var tronens dotter av Andor. Och deras misstro visade att han hade rätt. Inte desto mindre verkade allsammans passa dem. Det var den sorts saker som de ville höra. Och misstron minskade lite när Elan påpekade att Feil var en adelsdam och faktiskt verkade vara nog så intresserad av Perrin. Det fick Perrin att le stort. Han undrade vad de skulle säga om han berättade att hon var kusin till en drottning. Feil tycktes av någon anledning inte vara road längre. Hon vände sig mot dem med en blick som kunde tävla med Elaines mest högdragna, med stel rygg och frostig min. Nu har ni ansatt honom tillräckligt. Han är sårad. Iväg med er nu. Fantastiskt nog bugade de sig tafatt. Dav sträckte ovikt fram ena benet och såg fullständigt idiotisk ut. Mumlade hastigt fram några ursäkter. Till henne, inte honom, och vände sig om för att gå. De blev försenade av Loyals ankomst. Han klev hukande över tröskeln med det lurviga håret borstande mot dörrkarmen. De tre ynglingarna stirrade på Ogien nästan som om det var första gången de såg honom. Sen sneglade de på Feil och skyndade ut. Hennes förnäma adelsdams blick gjorde onekligen sin verkan. När Loyal rätade på sig var det nätt och jämnt att han fick plats under taket. Hans rymliga rockfickor var som vanligt utspända av fyrkantiga böcker, men nu bar han även en väldig yxa. Skaftet var lika långt som han själv, och huvudet, format som på en timmeryxa, var minst lika stort som det på Perrins stridsyxa. Du är sårad, mullrade han så fort han såg Perrin. De sa att du hade kommit tillbaka, men inte att du var sårad. I så fall hade jag kommit fortare. Yxan fick Perrin att haja till. Bland ogierna betydde uttrycket skafta yxan lång att man var brådstörtad eller arg. Två saker som ogierna av någon anledning verkade betrakta som likvärdiga. Loyal såg verkligen arg ut.
De tofsförsedda öronen låg bakåtstrukna ut efter huvudet och han rynkade de långa ögonbrynen så att de hängde ner mot hans breda kinder. Det var säkert för att han varit tvungen att hugga ner träd. Perrin skulle ha velat komma på tumman hand med honom och fråga om han hade observerat mer av Alernas göromål, eller Varins. Han gned sig i ansiktet och fann till sin förvåning att det var torrt. Det kändes som om han borde svettas. Han är envis också, sa Fail och vände sig mot Perrin med samma befallande blick som hon hade utsatt Dev, Elam och Eowyn för. Du borde ligga till sängs. Var är Alerna, Varin? Var är hon? Om hon nu ska hela honom. Hon kommer. Eichedén tittade inte upp. Hon var tillbaka vid sin lilla bok med pennan redo och tankfulla väck i pannan. Han borde ligga till sängs. Det hinner jag nog med senare, sa Perrin bestämt. Han log mot henne för att mildra orden, men det fick henne bara att se bekymrad ut och muttra envis för sig själv. Han kunde inte fråga Loyal om Aesedena när Varin var närvarande. Men det fanns en annan fråga som var minst lika viktig. Loyal, porten är öppen och det kommer ut trollocker genom den. Hur kan det ha skett? Ogiens ögonbryn sjönk än djupare ner och öronen slokade. Det är mitt fel, Perrin, brummade han dystert. Jag satte båda Avandersora-bladen på utsidan. Det gjorde att porten blev låst från insidan. Men vem som helst kunde fortfarande öppna den utifrån. Vägarna har varit mörka nu i flera långa generationer. Men likväl var det vi som en gång odlade dem. Jag kunde inte förmå mig att förstöra porten. Jag är ledsen, Perrin. Det är helt och hållet mitt fel. Jag trodde inte att det gick att förstöra en port, sa Fail. Jag menade inte precis förstöra. Loyal stödde sig mot den långskaftade yxan. En gång var det en port som förstördes. Mindre än 500 år efter världsfallet. Enligt Damel, dotter av Ala, dotter av Sofara. Därför att porten stod vid en städding som hade slukats av stora fördärv. Det finns två eller tre portar som har hamnat i stora fördärv. Hon skrev dock att det var väldigt svårt och krävde att 13 Aesedir arbetade tillsammans med en Sir Angreel. Hon skrev om ett annat försök under Trollockkrigen då det bara var 9 Aesedir och porten skadades på ett sådant sätt att Aesedirna drogs in i. Han avbröt sig tvärt, klippte generat med öronen och gnuggade sig om den breda näsan med knogarna. Alla såg stint på honom. Till och med Varin och Ale-krigarna. Jag låter bestämt tungan skena iväg ibland. Porten, just det. Jag kan inte förstöra den helt. Men om jag tar bort båda här Avandersora-bladen helt, kommer de att dö. Tanken fick honom att göra en plågad grimas. Det enda sättet att öppna porten igen vore om de äldste kom dit med växttalismanen. Fast jag förmodar att en ACD skulle kunna skära ett hål genom den. Den här gången rös han till. Att skada en port måste i hans ögon vara som att riva sönder en bok. Nästa ögonblick var hans ansikte återbistert. Jag ska genast ge mig av. Nej, sa Perrin skarpt. Det dunkade kring pilspetsen, men egentligen gjorde det inte ont längre. Han pratade för mycket. Han var alldeles torr i halsen. Det finns trollocker där uppe, Loyal. De kan stoppa en ogir i grytan lika väl som en människa. Men Perrin, ja, nej, Loyal. Hur skulle du kunna skriva din bok om du springer iväg och låter dig bli ihjälslagen? Det ryckte i Loyals öron. Det är mitt ansvar, Perrin. Ansvaret är mitt, sa Perrin mjukt. Du berättade vad du gjorde med porten och jag föreslog inte någonting annat. Med tanke på hur högt du hoppar varje gång någon nämner din mor vill jag dessutom inte ha henne efter mig. Jag far själv så snart Alerna har helat den här pilen ur mig. Han strök sig över pannan och tittade undrande på sin hand. Fortfarande ingen svett. Kan jag få lite vatten? Fail var hos honom på ett ögonblick och la sina svala fingrar där hans hand hade varit. Han brinner upp. Varin, Vi kan inte vänta på Alana. Du måste...
Jag är här, förkunnade den mörkhåriga Aesedén som nu uppenbarade sig i den bakre dörren till skänkrummet. Marin Alvear och Elspeth Luhan var henne tätt i hälarna och strax bakom dem kom Ivon. Perrin kände kraftens stickande redan innan Alanas hand ersatte Fails och hon tillade med sval, stillsam röst. Bär ut honom i köket. Bordet där är stort nog att lägga honom på. Fort! Tiden är knapp. Det snurrade runt i Perrins huvud och plötsligt märkte han att Loyal hade lutat sin yxa mot väggen och lyft upp honom, bar honom i famnen.
Porten är min, Loyal. Ljus, vad jag är törstig. Mitt ansvar.
Pilspetsen gjorde inte lika ont som förut, men nu värkte det i hela kroppen. Loyal bar iväg honom någonstans, hukade sig för att komma in genom dörrarna. Där var mor Luhan. Hon bet sig i läppen och knep ihop ögonen som om hon skulle börja gråta. Han undrade varför. Hon grät aldrig. Mor Alvear såg också orolig ut.
Mor Luhan, mumlade han.
Mor säger att jag kan få bli lärling hos mäster Luhan. Nej, det var länge sedan. Det var...
Vadå?
Han kom inte ihåg. Nu låg han på någonting hårt och hörde Alana tala. Hullingarna har fastnat både i benet och köttet och pilspetsen har vridit sig. Jag måste vrida den rätt igen och dra ut pilen. Om han inte dör av chocken kan jag hela den skada jag ställt till med likväl som resten. Det finns inget annat sätt. Han är nära gränsen nu.
Det hade ingenting med honom att göra.
Fail log ner mot honom med skälvande läppar. Hennes ansikte var upp och ner. Hade han verkligen tyckt att hennes mun var för bred en gång i tiden? Den var precis som den skulle. Han ville röra vid hennes kind, men mor Alvear och mor Luhan höll av någon anledning fast hans handleder, tryckte ner dem med hela sin vikt. Någon låg över hans ben också, och Loyals stora händer slukade hans axlar, tryckte dem mot bordet.
Bordet?
Just det. Köksbordet. Bit ihop, min älskare, sa Fail långt bort ifrån. Det kommer att göra ont. Han ville fråga vad det var som skulle göra ont. Men hon tryckte en pinne omvirad med läderband i hans mun. Han kände lukten av lädret, av kryddlön, av henne. Skulle hon följa med honom på jakten? Löpa över ändlösa grässlätter på jakt efter oändliga hjortflockar? En isig kyla trängde genom honom. Vakt kände han igen känslan av kraften och sen kom smärtan. Han hörde hur pinnen knäcktes mellan hans tänder. Sen försvann allting i ett stort mörker.